Paris, juni 1940. Bakom de neddragna gardinerna i den övergivna lägenheten hänger en svag kvardröjande doft av cigarettrök och matos. Men i vrårna har dammet samlats. Härifrån har någon flytt och det har gått fort. Byrålådorna står fortfarande öppna, röriga efter en jakt på något som varit svårt att hitta. På golvet ligger tavlor platt med motiven neråt. Någon har velat skydda dem från att rasa till golvet när bombanfallen som alla bävar för ska inledas. Men golvet har uppenbarligen inte räckt till, för den stora våningens väggar dignar fortfarande av konst. I signaturerna går att läsa namn som Gauguin, Cézanne, Matisse, Renoir. Men en tavla saknas, både på väggen och på golvet. En som plockats ner och tagits med. Ett porträtt av bostadens ägare, målat av ingen mindre än Pablo Picasso. Det har fått följa med på flykten undan nazisterna som närmar sig Paris och som inom kort kommer att stå innanför dörren och föraktfullt betrakta konstskatten som Gertrude Stein lämnat efter sig.
Det här är berättelsen om Gertrude Stein, ikonisk konstmatriark, lesbisk pionjär och självutnämnt geni. I det turbulenta 1900-talet gav hon syre åt en helt ny kulturepok, men vada i grumliga vatten för att undkomma hotet från nazisterna.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Gertrude Steins lägenhet är bara en av tusentals som övergivits i Paris, som är en stad i upplösningstillstånd. På gatorna springer män och kvinnor med gasmasker i fodral på axeln. Och vägarna ut från stan är igenkorkade med fullastade bilar med människor som nu flyr den franska huvudstaden. Kriget har kommit. Och med det, nazisterna. Inom bara ett par dagar kommer tyska militärkommandon att rytas på Paris gator och hakorsflaggan kommer hissas över taken. Och ankomsten av Frankrikes nya herrar försätter personer som Gertrude i omedelbar livsfara. Först och främst är hon judisk, precis som sin livspartner. Som är en kvinna, Alice B. Toklas. De är alltså ett lesbiskt par som lever helt öppet tillsammans. Och om vissa andra i deras situation kanske i alla fall kan försöka flyga under nazisternas målsökande radar och dölja såväl identitet som kärlek, är det inte ett alternativ för Gertrude. För hon är en av sin tids största internationella kändisar. En bästsäljande författare med ansiktet på omslaget av Time Magazine. Och som om det inte vore nog är hennes namn tätt sammankopplat med ytterligare en sak som står på Hitlers långa hatlista. En konstinriktning som redan fått honom att se rött och rensa ut gallerier och museer hemma i Tyskland. Modernismen. I flera årtionden har hon varit navet som konstnärer och författare snurrat kring i Paris.
Gertrude Stein är ju framförallt en kulturpersonlighet skulle jag vilja säga. Hon är ju författare, hon är salongsvärdinna. Hon drar mycket uppmärksamhet till sig därför att hon är en mycket ovanlig person.
Det här är Tina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.
Och hon är ju förutom att vara en kulturpersonlighet så är hon också en lesbisk pionjär.
Gertrude Stein och Alice B. Toklas är alltså precis allt som nazisterna vill förinta från världen. Men trots det uppenbara hot som nu närmar sig och trots att amerikanska ambassader rekommenderar alla medborgare att lämna landet medan det fortfarande är möjligt väljer Gertrude och Alice inte att ta sitt pick och pack och fly tillbaka till USA där de kommer ifrån och där de fortfarande är medborgare. Nej, Gertrude har sedan länge valt Frankrike till sitt nya hemland. 37 långa år har gått sedan hon kom till Paris. Och då var både hon och stan alldeles sprickfärdiga av kreativ energi. Seklet är ungt, men det är inte bara årtalet som känns skinande nytt när den 29-åriga Gertrude Stein anländer till Paris 1903. Den byggnad som ska komma att bli synonym med Paris, Eiffeltornet, är alldeles nyuppförd. Och nymodigheten metron har börjat förflytta parisarna under jord i en hisnande fart. Och stan formligen dryper av konst och kultur som drar till sig kreativa och trendkänsliga hjärnor från alla håll och kanter.
Ja, Paris är ju en otroligt livaktig och dynamisk stad vid den tidpunkten. Och vid den här tiden fanns det en dröm om ett annat liv. Det finns en känsla av att allting rör sig framåt och framförallt flödade spriten och vinet.
Konstnärer, författare, artister och musiker flockas. Och ju mer ryktet färdas om att det är just där allting händer, desto fler kommer dit redo att starta sina nya liv. Och det är precis vad den kanske 30-årskrisande Gertrude också gör. Bakom sig i USA lämnar hon det ena misslyckandet efter det andra. Avhoppade medicinstudier och en olycklig kärlekshistoria. Ett utdraget triangeldrama som nästan tagit knäcken på henne. Båda Gertruds föräldrar har varit döda sedan hon var tonåring. Men de har lämnat ett stort arv efter sig. Så hon har råd att lägga om kursen i sitt liv. Istället för att bli psykolog i USA ser hon nu framför sig en annan framtid. Som författare i Paris. För nederlagen med studierna och kärleken har inte lyckats trycka ner vår huvudperson i skorna. Gertrude har länge levt med en gnagande känsla som växt till en fullfjädrad övertygelse om att hon är ett konstnärligt geni. Och nu tar hon alltså sin stora koffert full av opackad och oanvänd kreativ potential och drar till Paris. Där någon redan har börjat kratta manegen för henne. Hennes bror, Leo. De två är minstingarna i syskonskaran på 5 barn. Och de är bästisar och bundis sen uppväxten. Föredrar varandras sällskap. Och de tycker att de är smartare och mer intressanta än alla andra. Och relationen till sin bror uttrycker Gertrude så här.
Det är bra att om du är yngsta flickan i en familj, att ha en bror som är 2 år äldre. För det gör allt till ett nöje för dig. Du går överallt han går och gör allt han gör. Medan han gör allt för dig. Vilket är ett bekvämt sätt att få allting att hända för dig.
Det verkar som att det stämmer. Leo välkomnar sin lilla syra till det nya livet i Paris med röda mattan utrullad. Och tillsammans bygger de en ny tillvaro. Men familjelyckan ska inte vara. För syskonkärleken kommer faktiskt ända och sina. Och Gertrude förlorar sin beskyddande bror för alltid. Leo och Gertrude flyttar ihop i en lägenhet på Paris vänstra strand i närheten av Luxemburgträdgården. Den 2 våningar stora lägenheten ligger i hjärtat av det bohemiska 6:e arrondissemanget. Här sitter Gertrude uppe på nätterna. Under ljuset från gaslampor och med värme från kaminen skriver hon för hand i skrivböcker för barn eller på små papperslappar. Och det är inte vad som helst som hon plitar på. Hennes texter ska vara något helt nytt. Hon vill utmana konventionerna för hur litteratur kan se ut. Och att utmana konventioner inom konst och kultur, se det ligger i tiden.
Vi får ju väldigt stark rörelse som nu intresserar sig för det experimentella. Det finns en vilja att frigöra sig från den tradition som framförallt 1800-talet stod för. En bred rörelse inom olika konstformer som man kan säga att det drabbar ju Europa med Paris som centrum.
Paris estetiska värde i förändring. Snart kommer hela konstbegreppet att stöpas om i grunden. Och där kommer Gertrude Stein att spela en avgörande roll. Medan Gertrude själv kämpar på med skrivandet lär hon och Leo känna en massa andra estettyper i stan. Och syskonen Steins lägenhet får ganska snabbt en ikonstatus som samlingsplats för tidens nya konstnärer. Konstnärer som då är fattiga och okända och säljer sina tavlor till syskonen Stein till förmånliga priser. Som de blivande megakändisarna Henri Matisse och Paul Cézanne. Och så en viss 24-årig konstnär från Malaga som får upp ögonen för Gertrude.
Montmartre, Paris, 1906. Stolen hon sitter på är trasig och trots att det eldas i kaminen är det kylslaget i rummet. Gertrude lyfter händerna för att gnida dem mot varandra och få lite värme, men får genast en vild blick från konstnären bakom staflit. Ögonen, 2 mörka djupa brunnar, riktas rakt mot henne. Hon måste hålla samma position. Gertrude suckar, men gör som hon blir tillsagd. Korsar benen, lägger händerna i knät och lutar sig lite framåt. En ung kvinna, konstnärens älskarinna Fernand, som just klivit in i rummet, märker att objektets tålamod verkar tryta. Hon plockar fram en dammig bok från en hög på golvet. Vill Madame Stein kanske höra några fabler av La Fontaine? Svaret blir ja, och så lyssnar modellen på den sedelärande berättelsen om syrsan och myran medan Pablo Picasso noggrant försöker fånga hennes innersta väsen.
Montmartre i norra Paris kryllar av bohemer och fattiga konstnärer. Där ligger en gammal pianoverkstad, ett nedgånget trähus. Schabbigt och smutsigt, men billigt. Och det är det som styr Pablo Picasso när han gör det till sin ateljé. Han är precis på gränsen och hittat i den stil som kommer göra honom berömd och kanske också ökänd. Kubismen. Och Picasso blir alldeles fascinerad av Gertrude Stein och ber om att få måla hennes porträtt. Han vet nämligen att Gertrude är biljetten till framgång för en ung konstnär. Om hon gillar målningen kommer den att hängas bredvid tidens storheter i syskonen Steins lägenhet. Och det kan förändra allt. Så nu åker Gertrude regelbundet genom Paris med hästdragen omnibus, stiger av utanför nöjespalatset Moulin Rouge för att streta upp för den branta backen upp till Picassos ateljé. Det blir över 80 sittningar, för Picasso har höga ambitioner för porträttet. Och det ger resultat.
Det blir ett väldigt speciellt porträtt också där, för att det är framförallt ansiktet som får de här olika delar, lite väldigt kantig gestaltning av Gertrude Steins ansikte, som har en väldigt vaken och klar blick som ju formligen naglar fast, alltså den som då tittar på själva tavlan.
Gertrude blir nöjd och porträttet hamnar i hennes växande samling i våningen, där konstintresserade besökare med feta plånböcker kan beundra och diskutera konsten på de återkommande lördagssalongerna.
Bäst kan man ju beskriva en salong att samtalet står i centrum. Man kan framföra verk, man kan presentera bildkonst, man kan läsa poesi, man kan spela upp kortare stycken. Men framförallt är det mötesplatser. Det är mötesplatser där det diskuteras konst. Och där man har möjlighet att träffa likasinnade. Och att också kvinnorna hade en möjlighet att vara ledande. Och på det sättet ha en viss maktposition inom det litterära och konstnärliga fältet.
Än så länge är det Gertrude och hennes bror som står för värdskapet. Men några år efter att Gertrude gjort entré i Paris blir det ändring på det. För en dag knackar hennes öde på dörren. Den 31-åriga Alice Babette Toklas från Kalifornien har inte satt sin fot i Paris förut. Och hon har inte kommit för att stanna. Hon är bara på semester. Men efter att hon träffar Gertrude Stein vänds allt på ända. Den här kvinnan kan hon inte leva utan. Alice hör klockor ringa när hon tittar på Gertrude. Blir övertygad om att hon är ett geni. Och tar genast plats i hennes liv.
Det sägs ju då att hon träffade Gertrude Stein samma dag som hon anlände till Paris. Jag vet inte om det är en skröna eller om det är en anekdot, va? Men eftersom jag är lite romantiskt sinnad så tänker jag att det låter ju väldigt, väldigt vackert. Och det låter ju bra. Och nu smäller det då i Leos och Gertrude Steins lilla värld av esteter och samtal och konstköp och allt möjligt annat. Därför att Alice alltså helt enkelt armbågar sig in där i Paris, in i våningen. Och så börjar hon styra och ställa, och det här passar ju Gertrude Stein alldeles utomordentligt.
Ja, Gertrude som nu har fyllt 34 är också upp över öronen tokkär i Alice. Hon är alldeles nödvändig för mig. Mitt gull. Hon är allt för mig, skriver hon. Och snart är det också uppenbart för alla runt omkring dem att kärleken spirar. Man ser aldrig Gertrude utan Alice. Och i Paris stadsliv börjar de bli ett känt inslag. De syns på gallerier och i konstnärsateljéer när de promenerar arm i arm i Luxemburgträdgården. Eller omgivna av vänner på något av Paris alla kaféer där Gertrude beställer in kaffe och Alice kedjeröker filterlösa cigaretter. De blir helt enkelt officiellt ett par. Eller så pass officiellt ett lesbiskt par kan vara i början av 1900-talet.
Att vara öppet lesbisk i ett sammanhang som det tidiga 1900-talets Paris var ju naturligtvis inte enkelt. Ofta brukar man tala om den öppna hemligheten, och då är det ju på något sätt att människor förstår. Men man fattar också att det här är ingenting som kan diskuteras. Men de här två damerna drog alltså fram där i Paris. Så att jag kan ju föreställa mig att de säkert drog uppmärksamhet till sig, men att de också kunde komma in där in i stadsrummet utan att väcka jättestor uppmärksamhet.
Nej, alla kanske inte fattar att de två kvinnorna är ihop. Men visst händer det att folk höjer på ögonbrynen när de går förbi. För de är verkligen ett it-par med stark utstrålning. Och de är lätta att känna igen, för de ser inte ut som vem som helst. Alice har ett fågellikt utseende, som en liten sparv. Hon är mager, och inte ens 1,50 lång når hon ofta inte ner med fötterna till marken när hon sitter på en stol. Mellan ögonbrynen sitter en liten utväxt som Picasso tycker ger henne ett enhörningslikt ansikte. Men den gillar inte Alice. För att dölja bulan kammar hon fram håret ner på näsan och drar ner sina hattar till ögonen. Och som en av deras vänner beskriver har Alice en svart mustasch som får andra ansikten att se nakna ut. Gertrude å andra sidan är stadig och korpulent och klär sig på ett sätt som får människor att missta henne för en biskop eller munk. Om några år kommer Alice att klippa av hennes hår till en kort stubb. En frisyr som en mycket känd machoförfattare som kommer ingå i deras stall av celebriteter tycker får henne att se ut som en romersk kejsare. Det är inte en komplimang, men det bryr sig inte Gertrude det minst om.
Det är klart att Gertrude Stein genom sin apparation och sin... Hon var ju högljudd och hade det här korta håret och sådär. Det är klart att hon väckte alltid uppmärksamhet där hon drog fram. Vi har här nu en flata som vi skulle säga idag, en maskulin lesbisk kvinna, en butch, alltså Gertrude Stein. Och så har vi då den feminina Alice B. Toklas. Ingen av dem är på något sätt traditionellt vacker, men den blir ju ett otroligt speciellt par som inte gjorde någon hemlighet av att de också var ett par.
Det är av fler anledningar än bara romantiska lägligt att Alice tar större och större plats i Gertrudes liv just nu, när 1910-talet närmar sig. För det har nämligen börjat knaka i fogarna mellan de förut så såta vännerna, syskonen Gertrude och Leo. Deras harmoniska samboskap håller på att falla sönder och syskonkärleken verkar vara ett minneblott. De bråkar om lite av varje, men det är framförallt en konflikt som ställer till det på allvar. Det är faktum att Leo inte alls håller med om att Gertrude är ett litterärt geni. Han kallar det hon skriver för obegriplig smörja och kallar henne för en språklig barbar, påstår att hon inte kan skriva ren engelska. Och sånt brukar ju självutnämnda genier inte gilla att höra. Men det är mer än så. Leo gillar inte heller Gertrudes stora kärlek Alice. Relationen mellan syster och bror surnar mer och mer. Men hur är det då? Är Gertrudes texter trams, som Leo tycker? Ja, vissa håller med honom. En recensent undrar till och med spydigt ifall det kanske är så att Gertrude har ätit hasch. Men andra menar istället att dikterna är banbrytande. Hennes poesi verkar alltså vara något man älskar eller hatar. Precis som den omstörtande kulturströmning de tillhör. Modernismen. Det är som att något briserar där i början av 1910-talet. Plötsligt dyker upp konst som chockar brallorna av hela etablissemanget. En målning kan plötsligt vara ett sammelsurium av geometriska former som inte tycks föreställa något. En skulptur kan vara en pissoar. Och litteratur kan vara en radda av ord som inte alls verkar hänga ihop med varandra. Som Gertrude Steins dikter.
If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon, would he like it? If Napoleon, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if I told him? If I told him, if Napoleon, if I told him? If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Now, not now, and now. No, exactly as king.
Kulturkritikerna som säger att hennes dikter är nonsens rubbar inte Gertrudes tro på sig själv. Men att ha illasinnade recensenter på hemmaplan, det betackar hon sig för. Så till slut, år 1911, packar Leo ihop och flyttar ut. Och syskonen ska aldrig säga så mycket som ett enda ord till varann igen. Och modernismen är alltså sammanlänkad med Gertrude. Hennes livsvärv kommer att präglas av den. Och hon i sin tur den. Hon är dess fanbärare, den som lyfter fram konstnärerna och står upp för författarna. Det är i våningen på vänstra stranden som det händer. Som nu alltså bebos av paret Gertrude Stein och Alice B. Toklas. Ett av 1900-talets mest omsvärmade hem. Dit alla som är någon, eller som vill bli någon, suktar efter att bli inbjudna. Så hur har de det där hemma? Jo, det är en ganska tydlig uppdelning kan man säga. Där en av dem verkar ha dragit det längsta strået. Alice är hembyggaren. Eller alltså inte städning och sånt. Det gör förstås hushållerskan. Men hon planerar och pysslar och fixar. För sånt har inte Gertrude tid med. Hon har andra viktiga saker att göra. Till exempel läsa, skriva, ta långa varma bad och ströva omkring i stan.
Det är tidsödande att vara ett geni. Du måste sitta långa stunder och göra ingenting. Verkligen ingenting.
Och medan Gertrude gör ingenting styr och ställer Alice i allt annat. Och de är så lyckliga.
Alice alltså blir någon slags sekreterare och administratör, och hon skriver så småningom kokböcker och hon lagar mat. Men hon håller ju koll också på allt och alla. Hon skriver framförallt rent texter av Gertrud Stein, och Gertrud Stein skriver ju sen så småningom också att de bästa läsarna är ju sekreterarna och de som skriver rent allt det som författarna skriver. Så att hon är ju allt. Alltså hon är ju Steins partner och bästa läsare, tyckte i alla fall Gertrud Stein. Alice tycktes förstå vad Gertrud Stein skrev, eller om hon inte förstod så sa hon i alla fall inte det.
Hur som helst verkar de ha det bra. Men snart kommer något att hända som tvingar även de mest egensinniga genier att lyfta blicken från sitt navelskåderi och se ut i världen. För en katastrof är på väg, och den kommer inte skona någon. Sommaren 1914, samma år som Gertrud fyller 40, är den vackraste på länge. De varma och soliga dagarna avlöser varann, och alla som kan söker svalka vid kusternas badorter. De mest vågade provar till och med nymodigheten badkläder och kastar sig i vattnet. Men bortom den blå himlen vibrerar det av politiska spänningar. Stormakterna mäter sin styrka mot varandra, och upprustningen är i full gång. Och mitt i sommarvärmen sitter en terrorist på pass vid en bro i Sarajevo med skarpladdat vapen. Han väntar på det österrikiska ärkehertigparet som är på statsbesök. Och när vagnen rullar fram går de ödesdigra skotten av. Attentatet triggar igång en kedja av krigsförklaringar. Och när sommaren går mot sitt slut strider halva Europa mot varandra. Och konflikten bara växer. Första världskriget har inletts. Och snart står det på tröskeln även till Gertrud Steins hem i Paris. Fienden, tyskarna, är inte långt bort. Och belägringen verkar vänta runt hörnet. Men efter ett blodigt slag vid floden Marne stannar anfallslinjen upp. Och istället tar det utdragna skyttegravskriget sin början. Och parisarna vänjer sig långsamt vid det nya normala. Krigstiden. Bakom mörkläggningsgardiner fortsätter Alice och Gertrud att bjuda hem sina vänner på middagar. Som ibland avbryts av dånande zeppelinarlarm som varnar för flyganfall. Men vardagen tuffar ändå på för paret Stein-Toklas. De tillhör de privilegierade i det här kriget, som inte på nära håll behöver se de blodiga faserna eller oroa sig för att skicka familjemedlemmar till dödens fält. Fast de vill bidra. Så ett par år in på kriget lär sig 40-plussaren Gertrud något nytt.
Södra Frankrike, mars 1917. Lastbilen som kämpar sig fram i regnet är ingen imponerande syn. Den ser mer ut som en samling löst ihopslängda delar än en fungerande bil. Hjulen är av trä och däcken ser ut att tillhöra en cykel. Vindrutan är kluven på mitten för att släppa in luft. Men på duken som spänts över bilens last lyser ett rött kors som visar att det här ekipaget är på ett viktigt uppdrag. Och trots det dåliga väglaget strålar Gertrud av gott självförtroende bakom ratten. Men Alice ser sammanbiten ut. Och det med all rätt. För om bilen är långt ifrån pålitlig är det ännu sämre ställt med chauffören. Gertrud bryr sig nämligen inte så mycket om att man måste hålla sig i en fil. Och om hon börjar prata glömmer hon lätt bort att hålla ögonen på vägen. En avfart närmar sig och Alice som sitter med kartan säger att nu måste de svänga av för att hamna rätt. Men någon sväng blir det inte. För Gertrud har en känsla av att de måste hålla sig på den stora vägen ett tag till. Alice försöker igen visa på kartan, men Gertrud är inte intresserad. Det må vara rätt eller fel, vi fortsätter på den här vägen, säger hon. Alice suckar och tittar på sin klocka. De är sena. Igen.
Nej, tidspassning är inte de här kurirernas starka sida. Men de utför ändå uppdraget att skjutsa medicin, filtar och matpaket till franska soldater. Och kanske kommer de också med något ännu mer värdefullt. De blir ett slags maskotar för de unga soldaterna, som kallar dem för gudmödrar och skriver brev från fronten till dem. Första världskrigets soldater behöver något att få klamra sig fast vid. För kriget skördar ohyggliga mängder liv. När kanonerna äntligen skjuter fredssaluten klockan 11 den 11.11 1918 är bara den franska notan 1,5 miljon döda soldater och ytterligare 3 miljoner skadade. Många har förlorat ben, armar och ögon och kommer aldrig bli återställda. Andra ser välbehållna ut, men bär på ett raserat inre. Bakom ögonlocken flimrar fortfarande bilder av döda och dödande. Och i öronen ringer skriken och ljudet av explosionerna. Många återvändande soldater liknar ångestridna sömngångare som med stirrig blick rycker till för minsta oväntade ljud. De är så många som lider av samma sak att tillståndet får ett namn. Granatchock eller shellchock på engelska. Ja, mycket är raserat efter det sönderslitande kriget. Men i ruinerna växer något nytt. Död är den gamla världen med sina förstockade ideal och trånga moral. Sekelskiftets romantik har drivits bort av bomber och senapsgas. Nu när civilisationen ligger i trasor måste allt omdefinieras. Och den unga generationen tar över. Les années folle, de galna åren är här. Och med den nya tiden, en ny syn på sex.
Då går vi liksom över till 20-talet som ju brukar ju kallas i alla fall för sexuellt frigjord. Det gäller ju Paris och framförallt Berlin. Det blir ju väldigt tydligt att både de hetero- och homosexuella eller samkönade relationer och så vidare får ju liksom en mer framträdande plats. Det finns ju också inom modernismen, surrealismen, dadaismen och så vidare. Det finns en ganska stark sexuell anspänning.
Så efter en tillfällig paus under kriget blir stan på 20-talet återigen en vallfärdsort för konstnärliga pilgrimer. Caféerna, ateljéerna och de billiga, sjaviga lägenheterna fylls med nya, hoppfulla förmågor. Många av dem är amerikaner, för när frangens värde sjunker blir Paris både en billig och glamorös destination. I USA inleds förbudstiden och krogarna stängs. Men i Paris flödar spriten på barerna och festerna. Och Gertrude Steins våning är precis som förut solen i den parisiska konstgalaxen, som allt snurrar runt. Dit kommer nu förmågor som kommer svepa den här platsen och tiden i ett magiskt skimmer för all framtid. Om de vinner Gertruds gunst förstås. För den ungefär 50-åriga kulturdrottningen har makten att hjälpa eller skälpa en spirande karriär.
De hade ju ändå vid den här tiden ganska gott om pengar. Och de hade alltså möjlighet att bjuda. Alltså grejen är det att många av de här, Picasso hade ju inga pengar och flera av de andra modernisterna hade inte heller så mycket pengar. Det är klart att folk går dit där det finns mecenater och som har möjlighet att erbjuda någon slags ekonomi och mat och vin och ett intressant sammanhang.
Författare som kommer att stå i framtidens litteraturhistorieböcker, som F. Scott Fitzgerald, pappan till The Great Gatsby, lämnar gärna sina texter till Gertrude för att få hennes raka och ärliga feedback, som hon gladeligen levererar. För trots att Gertrude fortfarande inte själv har slagit igenom som författare, väger hennes ord tungt. Men för att hamna i Gertrudes gräddfil krävs en grundläggande sak. Penis.
Hon riktade sig till män. Hon var ju inte så intresserad av kvinnliga konstnärer eller kvinnliga författare, utan det var ju de kvinnorna som hade de andra salongerna som hade mer någonting som vi idag kanske skulle kalla det för feminism. Men hon var ju en av grabbarna och hon på det sättet, hon var ju intressant. Ja, hon var ju fräck och så där outspoken hon, och hon var ju väldigt utåtriktad. Men grabbig var hon. Det är liksom på något sätt är ju min bild av henne. Att hon kunde slänga käft, som vi skulle säga det idag lite vårdslöst.
En av de unga talangerna som får den gyllene biljetten, inbjudan till te hos Gertrude Alice, är en man som ska gå till historien som en rätt oborstad och kaxig machotyp. Ernest Hemingway. Men när den 23-åriga blivande succéförfattaren sitter med koppen i hand tillsammans med Gertrude, får hennes pondus honom att känna sig som ett väluppfostrat barn. Men hon ser att hon har en oslipad diamant framför sig. Med betoning på oslipad. För hennes råd till honom är i princip att kasta ut allt som han gjort och börja om från början. Hårda ord, men Hemingway lyder. Som tur är, kanske. Och Gertrude verkar vara lite av en modersgestalt för honom. När han får reda på att hans fru är gravid kommer han till sin mentor. Jag är för ung för att bli pappa, säger han. Troligtvis ger Gertrude inte mycket av varken tröst eller pepp i den här frågan. För hon är ingen barnavän. Tycker att ungar mest är tröttsamma. Men trots det ber Ernest henne och Alice att bli gudmödrar när hans son föds. Och Gertrude verkar stolt som en tupp. För Gertrude Stein och Alice B. Toklas ligger ungdomens vilda festande långt borta. De är medelålders damer i 50-årsåldern som lever ett städat och trivsamt borgerligt liv. Men för den som har ork och lust att rumla på klubb är möjligheterna många under det glada 20-talet. Och den trånga heteronormen har vidgats på vissa av storstädernas kabaréer och barer. I Berlin uppstår världens första gaydistrikt och homosexuella kan på sina ställen leva relativt öppet.
Det offentliga rummet blir annorlunda. Det finns mer omgängesplatser, det blir mer restauranger, det blir mer kaféer, teatrar. Framförallt teatrarna har ju klassiska samlingspunkter för framförallt för manliga homosexuella, och att människor har liksom en annan typ av kontakt med varann, och framförallt är ju anonymiteten i storstäderna som ju möjliggör omgänge med både kvinnor och män.
Ett fönster har alltså ställts på glänt för homo- och bisexuella att leva mer fritt än någonsin tidigare. Men fristen ska inte vara. Snart kommer fönstret att drämmas igen med full kraft. För en rörelse som avskyr allt vad Gertrud och alla andra normbrytare i världen står för är på väg att vinna mark på andra sidan den tyska gränsen. En hatisk rörelse som kommer att växa sig stark, försöker tugga i sig hela Europa och krossa allt som anses misshagligt i dess väg. Men skuggorna som flackar i Tyskland verkar ännu inte vara något att bry sig om. Så länge det ser ut som att man går mot bättre tider är de ett marginalfenomen. Och Gertrud Stein har annat att bekymra sig över än världsläget i politiken. Sin karriär. Som inte går som hon önskar. För medan de lovande talangerna som hon hjälper framåt blir berömda och respekterade författare, står Gertrud kvar och stampar. Hennes litterära experiment lockar bara en mycket smal publik. Hon gnisslar tänder över att hennes största rival, den irländska författaren James Joyce, får så stort genombrott med sitt magnum opus, storverket Ulysses, som ges ut i början av 20-talet. Den är precis som hennes texter en helt ny form av litteratur och spränger gränserna för vad en roman kan vara. Joyce Ulysses slår ner som en bomb och lyfter honom till skyarna, där Gertrud ju tycker att hon borde få en plats. Men så får hon en idé.
New York, 24 oktober 1934. Det är tidigt på morgonen och solen har knappt orkat sig upp över horisonten när den imponerande atlantkryssaren SS Champlain närmar sig Manhattan efter en veckas resa över havet. Passagerarna har stått vid relingen på övre däck och sett New Yorks silhuett torna upp sig framför dem. Och i hamnen väntar en annan syn. En svärm av reportrar och fotografer som gör sina kameror och anteckningsblock redo för att möta den stora celebriteten som snart kommer att trava över landgången. Och där kommer hon. I brun tweeddräkt, med fotriktiga skor och en liten lustig hatt på sitt gråa stubbade hår. Den bästsäljande författaren Gertrud Stein. Så fort hon blir synlig samlas ett helt pressuppbåd framför henne och frågorna haglar medan fotograferna smäller av sina blixtar. Gertrud verkar först lite tagen av situationen, men samlar sig snabbt, solar sig istället i uppmärksamheten och levererar rappa och vitsiga svar. Men så avbryter Alice bestämt. Det är dags för dem att gå igenom tullen. I taxin på väg till hotellet tittar de på varandra med stora leenden. Hände det där verkligen? Men överraskningarna är inte slut än. För när de åker förbi Times Square pekar taxichauffören på tidningen New York Times enorma ljusskylt. Gertrud Stein has arrived.
Det låter som en av Gertrud Steins dagdrömmar. Men det här händer faktiskt på riktigt. Den svåra avantgardpoeten har gått och skrivit en bestseller. Med god hjälp av sin partner. För boken är Alice B. Toklas självbiografi. Fast den handlar väl egentligen om Gertrud.
Alice B. Toklas självbiografi handlar ju då om Gertrud Stein själv, fast det är skriven, den är skriven ur ett perspektiv som om Alice B. Toklas skulle ha berättat den här storyn. Den är ju skriven då på prosa och det finns ju modernistiska element kvar i den, va? Men den är ju till skillnad från mycket av det som Gertrud Stein skrev, den är ju begriplig. Så att den är ju ändå ett prosastycke som väldigt många kunde läsa. Jag tror att den blev intressant därför att Gertrud Stein var intressant. Det var också intressant därför att de är ett par i den här boken.
Boken går åt som smör i solsken. Den första upplagan säljer slut innan den ens hunnit landa på boklådornas hyllor. 9 dagar före utgivningen är lagret rensat. Ytterligare 2 upplagor blir det. En riktig kassasuccé för både Gertrud och förlaget. Men där hon vinner i berömmelse och förmögenhet förlorar hon kära vänner.
Hon skriver elaka saker om människor som hon har träffat i sin salong, omgåtts med dem och dessa konstnärer som då under tiden har etablerat sig och framförallt om deras fruar.
Den kända konstnären Henri Matisse rasar över beskrivningen av hans fru. En annan framstående konstnär, Georges Braque, säger att Gertrude inte fattar sin samtid och hävdar dessutom att hon är dålig på franska. Och Hemingway, som gjort Gertrude till gudmor åt sin son, blir jättesur. Tycker inte att beskrivningen av honom är rättvisande och retar sig på att hon i princip säger att det är hon som lärt upp honom. Hemingway förklarar sina känslor genom att skicka sin senaste roman till henne med en hånfull dedikation. Han paroderar hennes kända diktrad A Rose is a Rose is a Rose och tillägnar henne boken med A Bitch is a Bitch is a Bitch. Ja, Gertrudes bästsäljare ger många i den konstnärliga eliten en ordentlig släng av sleven. Men varför gör hon så här? Varför bränner hon broarna till de som hon omgett sig med i så många år?
Jag kan tänka mig lite revanschism kanske också. Hon har väl varit besviken att andra har gjort karriär som hon inte har gjort på samma sätt och vis. Va? Och med handen på hjärtat kan det faktiskt i vissa lägen i livet kännas jäkligt skönt att kunna ge igen.
Och boken tar henne alltså för första gången på 30 år tillbaka till sitt gamla hemland. När hon lämnar USA var det motgångar som låg bakom henne. När hon nu återvänder är det ett verkligt triumftåg. Hon turnerar över hela landet, håller 74 fullsatta föreläsningar i 37 städer. Reportrar och fotografer följer henne hack i häl och hennes namn tapetserar tidningsframsidorna. Och som en ny storstjärna besöker hon såklart andra megakändisar. Hos landets första dam, presidentfrun Eleanor Roosevelt, dricker hon te. Och av Charlie Chaplin bjuds hon på middag i den flådiga Beverly Hills-villan.
Hon blir liksom en lesbisk kändis som folk lyssnar på och annat. Så hon liknar ju inte. Man kan inte bli ikoniserad om man inte blir en samlande symbol för en grupp. Men i det ögonblick när hon verkligen blir det så absolut, hon njuter ju för fullt. Hon får uppträda och nu är liksom spotlightsen, liksom, nu har hon scenen.
Kanske har USA-resan känts som en verklighetsflykt. För väl tillbaka i Frankrike blir det uppenbart att de mätta och glada dagarna är förbi. Medan Gertrude lever i sus och dus har vapenskramlandet än en gång börjat ljuda i Europa. För efter den stora börskraschen 1929 har en ekonomisk kris spritt sig över hela världen. I krisens spår växer extremismen. Och i Tyskland börjar den där hetska rörelsen att vinna mark på allvar. Det är ingen underdrift att säga att det politiska livet i mellankrigstidens Tyskland har varit rätt rörigt. Så när ekonomin kraschar finns det många som tjusas av löftet om en stark ledare, en tydlig väg framåt och en utpekad fiende. Nazistpartiet har allt det där. En ledare som håller skräniga men effektiva tal som eldar på massornas frustration och som hittar sätt att skylla all världens olycka på särskilt en grupp, judarna. Som Gertrude Stein och Alice B. Toklas tillhör. Än så länge är de nu över 60-åriga tanterna trygga i Paris, på behörigt avstånd från de förtryckande lagarna och statssanktionerade trakasserierna mot judar i Tyskland. Men Hitler tänker, som vi i efterhand vet, inte stanna inom de tyska gränserna. Ju längre in vi kommer på 1930-talet, desto mer av andra länder tuggar Nazi-Tyskland i sig. Och på hösten 1939 är freden som rått sedan första världskriget avslutades bruten. Hitlers armé invaderar Polen i början av september. Två dagar senare förklarar Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Och ännu en gång kastas Europa in i ofredsår som ska bli fullständigt förödande. På västfronten står kriget först stilla. Låtsaskriget kallas det för. Fransmännen är stilla, tysta och väntar. Väntar på vilddjuret och varslet som kommer. Undergången som kommer. För den är på väg. Med sommarvärmen år 1940 står den mitt i det darrande hjärtat av Frankrike. I Gertrude Steins Paris.
Nun rücken über dieselben Straßen deutsche Truppen in Paris ein. Generaloberst von Bock und General der Artillerie von Küchler nehmen im Vorbeimarsch ihre Truppen ab. Paris ist in deutscher Hand.
I juni ger den franska armén upp försvaret av Paris och nazisterna marscherar in. Mindre än 2 veckor senare kapitulerar Frankrike och landet ligger helt i fiendens händer. En marionettregering installeras, Vichy-regimen. Och snart klubbas en lag igenom som fråntar judar både rättigheter och medborgarskap. Gertrude Stein och Alice B. Toklas kan inte berövas franskt medborgarskap. De är ju amerikaner. Men den omedelbara fara som hela Europas judar är på väg att hamna i gäller även dem. Dödslägren kommer snart att vara under uppbyggnad och de obarmhärtiga deportationerna inledas. Ingen med judisk börd kommer kunna vara säker. Men som vi vet står den steinska våningen i Paris tom när nazisterna gör sin entré. Tavlorna ligger platt på golven för att ha en chans att skonas vid flyganfall och bombningar. Men vart har Gertrude och Alice tagit vägen? Jo, de har tagit sitt pick och pack och gett sig av till sitt sommarhus på landet i södra Frankrike. Där lever de ett helt annat liv än hemma i Paris.
De höll ju låg profil för all del. Alltså det är inte så att Paris-salongen flyttades hit och plötsligt var det en massa konstnärer, utan det är liksom, nu blir det ett stillsamt liv.
Men bortom lugnet på landet lurar kriget även här. Det känns i kroppen. Alice odlar grönsaker i trädgården, för krigsskafferiet är skralt. De måste ibland gå milslånga sträckor för att få tag på ett ägg eller en kopp mjöl. Och bristen på bränsle är verkligen kännbar. Vintrarna i huset är iskalla. Och Alice som är inbiten rökare får knappt tag på föremålet för sin last. Det är bara män som har rätt till tobaksransoneringar. Den enda i Stein-Toklas-familjen som lever gott är hunden, pudeln Basket, som enligt äkta förvirrad nazilogik får egna matransoner tack vare sin renrasighet. Men utöver de praktiska svårigheterna verkar de mirakulöst nog inte hotade. Trots att de har sig ett världskänt lesbiskt judiskt par som bär upp nazisternas hatobjekt modernismen på sina axlar. Hur kan de komma undan Hitlers grepp? Ett svar kan ligga i att Gertrude verkar vara närmast obehagligt bra på att navigera i nazismens grumliga antisemitiska vatten. Hon verkar ha kontakter i Vichy-regimen. Män som beundrar henne och hennes konst. Och kanske är det därför som hon och Alice lämnas i fred på landet. Men det är inte bara de själva som behöver beskydd. Från privathem och gallerier har nazisterna slitit ut otaliga moderna konstverk som de anser är urartade och farliga för samhället och bränt dem på sina barbariska bål. Hur ska det gå med alla dyrgriparna i Gertruds våning? De tyska ockupanterna har självklart nosat reda på vad som kan finnas hemma hos henne. Och i augusti 1944 sätter Gestapo foten innanför lägenhetens dörr. Men då rycker en annan av Gertruds vakthundar ut. Pablo Picasso slår larm till högt uppsatta tjänstemän i regimen som lyckas stoppa nazisterna från att plundra samlingen. Och på det sättet överlever en av vår tids mest kända konstsamlingar. Gertrude Stein lyckas alltså rädda sitt eget skinn genom att hålla sig väl med fienden, medan så många miljoner andra krossas i det ofattbara massmord som pågår under kriget. Och det verkar nästan som att hon till viss del sympatiserar med Vichy-regimen, nazisternas marionetter i Frankrike. Vi känner inte till hur Gertruds politiska tankar går, men hon ser eller hör kanske talas om de judiska barnen i trakten kring hennes och Alice hus som samlas in och skickas till Auschwitz. Och något hum om de ungefär 75 000 judar som Vichy-regimen låter deportera kan hon mycket väl ha. Det hindrar henne inte från att tala om regimen och dess företrädare i varma ordalag. Och hon använder aldrig sin plattform för att tala om förintelsen.
Det finns ju kritiska röster som har påpekat det faktum att Gertrude Stein aldrig sa eller skrev om judarnas öde under andra världskriget. Att hon alltså officiellt inte har trätt fram som en judinna och talat om att hon har överlevt kriget och att hon har ju med bestörtning sett vad som hände med i förintelsen. Och så faller det ju ändå en skugga på henne att hon inte riktigt tog sitt politiska ansvar faktiskt i sammanhanget.
Men en sak är säker, och det är att hon föredrar fred framför krig. Och när freden väl kommer, efter långa och prövande krigsår, kliver Gertrude återigen in i rampljuset. För de amerikanska soldater som nu plötsligt syns överallt blir nämligen Gertrude, som nu är tillbaka i Paris, en av stans sevärdheter.
Paris, våren 1945. Gertrude och Alice promenerar arm i arm genom staden. Framför dem skuttar pudeln Basket som ett stort vitt fluff i sitt koppel när plötsligt någon visslar på dem från uteserveringen på andra sidan gatan. Alla tre tittar upp och ser ett gäng amerikanska soldater i solkiga uniformer som står upp, vinkar och hojtar för att få de äldre damernas uppmärksamhet. Bilarna tutar ilsket när en av männen våghalsigt slänger sig ut i gatan och zigzackar sig fram för att nå Gertrude och Alice. Han stannar framför dem och fyrar av ett brett leende. Är det verkligen den kända Gertrude Stein? Skulle han och hans kamrater kanske kunna få äran att bjuda dem på ett glas? Innan de ens hunnit svara bjuder han dem armen för att ledsaga dem tillbaka till de andra killarna som hurrar när de närmar sig. Två av dem reser sig snabbt för att erbjuda Alice och Gertrude sina stolar. Men innan de hinner sätta sig ner blir de överösta av soldaternas frågor. De beundrar Gertrude så väldigt. Och förstulet drar en av dem fram en bok författad av henne och ber artigt om Mrs. Steins signatur.
Efter kriget börjar en ny tid i Europa. Ännu en gång är världen som man kände till den raserad. Och chockvågorna som avslöjandena om nazismens ondska sänder ut är enorma. Nog för att stora delar av Europa har varit påfallande passiva i frågan om hur judar, romer, homosexuella och andra grupper utsatts för förtryck, våld och massmord. Men omfattningen av och brutaliteten i förintelsen är närmast ogreppbar. Och som det förra stora kriget ritar andra världskriget om kartan. Inte bara för ländernas gränser, utan för allt. Konsten måste återigen hitta nya vägar för att kunna beskriva den sida som mänskligheten har visat sig från. Vid den förra stora omvälvningen var Gertrude Stein en av de mest tongivande aktörerna. Men nu när det svänger igen har tiden och livet sprungit ifrån henne. Året efter krigsslutet, i juli 1946, ligger Gertrude Stein på ett sjukhus i Paris med en elakartad magcancer. Bredvid henne sitter förstås Alice, parhästen, den stora kärleken. Vad är svaret? Frågar Gertrude rakt ut i luften. Hon får inget svar. I så fall, vad är frågan? Det blir hennes sista ord. Och när hennes kropp ger upp och låter döden komma förlorar 1900-talet en av sina tyngsta konstaktörer. Och kärlekssagan är över för ett av historiens mest färgstarka kärlekspar.
De var alltså tillsammans från den dag de träffades tills Gertrude Steins död. Alice var ju Gertrude Steins kompass i livet. Men inte bara det praktiska, utan att det är ju också... Det är också en kärleksrelation, och sen är det ändå en fråga om att kunna orientera sig i vardagen. Och det kunde ju Alice B. Toklas däremot, jag är långt ifrån säker på att om Gertrude Stein hade inte träffat Alice så hade hon inte blivit Gertrude Stein.
Gertrude Stein var inte en person som bad om ursäkt för vare sig vad hon gjorde eller hur hon var. Trots att hon levde i en tid som på många sätt var trång och oförlåtande mot normbrytare tog hon sig rätten att få vara helt extraordinärt ovanligt vanlig utan att bry sig om och skaffa några vänner längs vägen.
Jag tror inte hon var någon särskilt sympatisk person, det kan jag inte påstå. Alltså väldigt självupptaget och individualistiskt, men briljant.
Hon levde som hon själv ville. Ett borgerligt och konventionellt liv i en okonventionell relation, utan att fråga om lov eller böja sig för andras krav. Man kan beskriva henne som en enastående talang, en social stjärna med näsa för vem som är nästa stora konstnär. Eller som en karriärist, en arrogant opportunist som inte tog hänsyn till någon annan än sig själv och de hon älskade. Men hur vi än tolkar Gertrude Steins person och handlingar går inte annat än att nicka inkännande åt att hon är en av det förra århundradets stora kulturpersonligheter. Ett modernismens fyrtorn som till fullo tog vara på den spännande kulturkittel som var det tidiga 1900-talets Paris. Och som verkligen kunde skilja agnarna från vetet på konstens brokiga fält.
Programmet gjordes av Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Emilia Mellberg, Julia Öjbrant och Navid Bavi.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.